kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Här ska du få lyssna till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet. Vi har kommit till del 31.
Välkomna till Andreas kapellet i denna tisdagskväll. Jag konstaterade just i min almanacka att det här är den 31:a bibelförklaringen över Matteus evangeliet. Och vi ska idag fortsätta där vi slutade förra gången i det 11:e kapitlet. Vi ska börja alldeles strax här med Elia, vem han var egentligen, eller Johannes Döparen, vem han var. Vi lämnade det lite öppet förra gången. Jag har också blivit ombedd att säga, och det gör ingenting om det hörs ut i radion också, att det spelas ju in på CD-skiva det här. Sänds ju i radio i efterhand och finns tillgängligt på CD-skiva. Jag tror att han har fått en hel del beställningar, men det har varit lite svårt att förutse hur många han ska beställa. Så att om ni har möjlighet, så tänk på att säga till Lennart där nere vid utgången om ni vill ha CD-skivor fortsättningsvis. Nu ska han kopiera upp det som är bibelförklaring 21 till och med 30. Så det ska göras 10 stycken då i ett svep så att säga. Men det går ju inte att ligga med några stora lager, utan han kopierar ju upp efter att ha fått era beställningar och efter att ha gjort en bedömning så att säga. Jag vet att första gången som han gjorde det så fick han kopiera en serie ytterligare, och jag kanske till och med ytterligare en gång. Och det blir ett merarbete, så det är bra om ni kan säga till. Men hörni, innan vi ger oss in här på texten nu, så låt oss be. Herre, tack för att vi har tillgång till ditt ord och för din egen närvaro. Herre, vi tror och bekänner att det är du själv som är det levande ordet. Det är du själv som är Guds tilltal till oss. Och vi ser och förstår i texten att de första kristna också uppfattade dig på det sättet. Herre, hjälp oss att inte bara relatera till texterna, utan att framförallt gå igenom texten och relatera till dig som står bakom texten och som är textens både objekt och subjekt. Herre, tack för att du vill tala till oss den här kvällen. Amen. Jo, jag tror inte att jag har nämnt om det kanske som hastigast, men i sådana fall så får jag nog nämna det som hastigast igen, att det är ju naturligtvis så att Nya testamentet föreligger ju inte i en enda pergamentrulle så att säga, från början till slut. Utan det är ju så, precis som med Gamla testamentet, att det har traderats muntligt. För det är ju framförallt ett budskap som det handlar om, som traderas vidare, som förmedlas från människa till människa. Ett levande ord, ett budskap, någonting som väcker en tro. Det är ju, som jag tror jag har sagt tidigare, inte så att Jesus sa att mig är given all makt i himlen och på jorden, så nu ska ni läsa den här tjocka boken och göra precis som det står. Så gick det ju inte till. Utan det var ju en försoningsgärning, och det var en personlig relation som förmedlades muntligt. Det hindrar inte att det här sedan skrivs ner, och att det också är meningen att det ska skrivas ner. När det gäller Nya testamentet så fanns det vissa kriterier på vilka böcker eller vilka texter som skulle finnas med i Nya testamentet. Och ett av de kriterierna var att det skulle vara apostoliskt. Alla de här 27 böckerna i Nya testamentet går tillbaka på någon av apostlarna. Och Matteus evangeliet är då skrivet av en av de där 12 apostlarna, nämligen Matteus, Levis son, som vi har talat om tidigare. Det här var ju inte heller möjligt att kopiera i vanlig ordning på den tiden, utan det kopierades genom avskrifter. Så att det skrevs ner. Och det kanske skrevs ner, som vi har förstått, i omgångar och fanns kom till i omgångar och ställdes samman. Och sen så kopierades det, så skrev man av, och så skickades det till de kristna församlingarna i mindre Asien, eller till Europa, eller norra Afrika, eller Syrien. Och sen i ett senare tillfälle så kanske de kom tillbaka skrifterna, för de var kopierade. Så att det jag vill komma fram till är att det finns alltså många olika skrifter. Och inte ens, för nu har det ju gått så lång tid, så det finns ju inte, så att säga, ett original av Matteus evangeliet där det skulle föreligga i sin helhet och vara från den tiden, alltså, som är skrivet av Matteus själv. Utan det är ju kopior. De hade ju inte arkivsäkert bläck på den tiden, eller att det kunde hålla sig genom att, utan det traderades ju vidare också i skriftlig mening. Och faktum är att det finns ungefär 5000 olika textbitar, om jag säger så, ifrån tidig kristen tid. Och då kan man ju tycka att 5000 olika bitar då, som tillsammans utgör de här 27 böckerna, blir inte det väldigt rörigt? Blir det inte väldigt opolitligt? Ja, det skulle man kanske kunna tycka, men det faktum är att det är precis motsatsen. Därför att när man hittar då nya textavsnitt, och det kan ju hända än i våra dagar att man gör, och så tittar man på dem, analyserar dem, och så ser man, jaha, det här har vi en liten textbit som är från Matteus evangeliets 11:e kapitel, och det innehåller 8 versar till exempel. När man då hittar sådana bitar, så kan man ju sätta in det i det material som man har och jämföra med Matteus 11 i Syrien och Matteus 11 i Europa och Matteus 11 i Afrika. Så kan man ju jämföra och sätta ihop, och då är det alltså en förbluffande överensstämmelse. Man hittar knappt något fel. Så det finns en överbevisning i själva det historiska källmaterialet som är överbevisande. Och det finns inte alls den tillförlitligheten när man talar om andra texter från samma tid, eller ännu äldre texter som Platons skrifter eller Sokrates. Det är ju oftast väldigt gamla avskrifter som inte alls är belagda eller penetrerade på samma sätt som de nytestamentliga har varit genom inte minst modern forskning. Varför säger jag det här inledningsvis? Jo, därför att i det avsnitt som vi kommer att gå igenom idag, så kommer vi hitta åtminstone ett ställe, jag kan säga på en gång, vi kommer ha tre ställen som är lite svåra, eller två ställen som är svåra textmässigt, och ett som är det här med Elias som är svår ur andra synvinkel. Men textmässigt så står det så här, till exempel i Matteus 11:19. Hela det här avsnittet som finns i Matteus 11:2-19 slutar med orden: men visheten har fått rätt av sina barn, enligt folkbibeln som jag har här, enligt Bo Hjerts översättning, vill jag minnas att det är så också. Men det är andra översättningar i Bibel 2000, och hur det är 1917 kommer jag inte ihåg just nu. Där står det inte visheten har fått rätt av sina barn, utan där står det visheten har fått rätt av sina gärningar. Och eftersom vi kommer att dyka på ett sånt bibelställe här nu, ett som kan se ut som en olikhet, så vill jag ha sagt det här. Det står alltså visheten har fått rätt av sina gärningar i de textrullar som anses vara inte bara de ursprungligaste utan mest pålitliga. Det är två stycken textrullar som heter Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus, som där hela Matteus evangeliet finns, att säga, i en enda skrift. Men den är då kanske från 900-talet och 1000-talet. Det växer ju fram, så att säga, så att du får hela Matteusboken, precis som vi har hela Matteusboken. De texterna är alltså från 800-900-talet och anses vara de som motsvarar ett tänkt original på allra bästa sätt. Och det är ju därifrån vi har våra översättningar i regel. Men av någon anledning så har Hjerts, vill jag minnas, och i alla fall folkbibeln här, avvikit just när det gäller det ordet och tagit en annan källa där det står gärningar. Och varför har man gjort så då? Ja, det kan man fråga sig. Det får man ju fråga då översättarna, varför de har avvikit ifrån det som vi normalt sett kallar grundtexten och tagit en annan grundtext. Ett skäl tror man kan vara att parallellstället i Lukas, som är tillförlitligt, där står det faktiskt gärningar. Så det finns, att säga, när man tränger ner i texterna, så finns båda varianterna. Nåja, det här inträffar ju ytterst sällan, men jag ville ha med det eftersom vi kommer till ett sånt ställe. Nu ska vi se på, innan vi tittar på de andra svårigheterna, så är det alltså så att här i Matteus 11 så har vi några stycken, jag skulle vilja säga tre svårigheter som måste förklaras. Och det första är ju då det här med Elia som jag nämnde om förra gången. Ni kommer ihåg att i Matteus 11 vers 10 så talar Jesus om Johannes döparen. Och han säger om Johannes döparen att det ord som finns i Malaki kapitel 3 vers 10 där det står: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Det handlar om Johannes döparen. Så säger Jesus. Han säger ju att det är Johannes döparen. Så Jesus ger identitet till Johannes döparen och säger att Johannes döparen är Elias. Nu sa jag det, satte jag det i fråga, därför att det här med att just det här i Malaki 3:10 eller 3:1 är det väl, där det står: se, jag sänder min budbärare framför dig. Det är ju inte utan vidare Elias, utan att det är Elias, ja, det är vad de skriftlärde säger. Och det säger man därför att längre in i Malakis bok, i slutet på Malakis bok, kapitel 4, vers 5, där står det att det är Elia. Och så har man då alltså menat att där i Malaki 5, där står det, eller 4, där står det att Elia ska komma tillbaka. Och så menar man att den här personen, budbäraren i 3:1, ja, det är ju samma person. Och så drar man då slutsatsen att det är Elia. Det finns också i den muntliga judiska traditionen följande tankar. Nämligen den att när vi läser om Elia i konungaböckerna så står det att han aldrig dog. Utan han togs ju upp genom en himmelsfärd. Det kom en vagn farande och så kom Elia upp på den där vagnen och så for han iväg på vagnen in i himmelen. Han togs alltså ifrån den här världen mitt framför ögonen på sin lärjunge Elisa. Han dog inte utan togs upp i himmelen. Det här är då, blir ju då en förebild på hur det blir också med Jesus. Men då säger de skriftlärda det att så som Elia har farit upp så ska han också komma tillbaka. Och den fanns, denna tro, denna förväntan fanns. Och det är den som blir synlig sen hos profeten Malaki. För där står det ju så rätt upp och ner i slutet på Malakis bok. Det var också en levande tro, en levande tradition på så sätt att när man firade påskmåltiden, och fortfarande när man firar påskmåltiden, den judiska påskmåltiden, så dukar man ju upp då efter konstens alla regler och det ska drickas 4 stycken bägare. En av de här bägarna, den sista vill jag minnas, lämnas orörd. Den kallas för Elias bägare. Så man dricker bägarna och man dricker välsignelsens kalk då, som vi använder, som vi har det uttrycket därifrån när det handlar om nattvarden. Man dricker de olika bägarna, olika kalkarna, men en lämnas orörd, nämligen Elias kalk, Elias bägare. På samma sätt så lämnas dörren alltid öppen när det är påskmåltid. Och tanken är den att Elias ska komma tillbaka, och när han kommer tillbaka ska han komma in genom dörren, och då ska man dricka den här bägaren som är bägaren och Elias ankomst och bägaren som introducerar Messias ankomst. Så tänkte man sig det hela. Och jag sa det också, att den här föreställningen gjorde ju att judarna på Jesu tid, de hade ju lite svårt för att förstå. Alltså, för här uppstår nu plötsligt frågan: är Jesus Messias? En del säger ja, det är han. Andra säger nej, det tror vi inte att han är. Fariseerna var ju upprörda över att frågan ens kunde ställas. Men det är den ena frågan, för att om Jesus är Messias så, ja, då måste ju Elias ha kommit före. Och då blir det diskussion om det. Man säger att Jesus kan inte vara Messias för Elia har inte kommit. Och då så ger Jesus den här identiteten, Elias identiteten, till Johannes döparen. Jo då, Elias har kommit, det är Johannes döparen. Men ni såg inte det och ni förstod inte det. Så där är vi nu. Man kan nu tänka sig så här, en kristen förståelse av det här. Och det var den som jag ville göra mig till tolk för. Ni ska få ytterligare några bibelställen också. Nämligen den förståelsen att, jo, Elias ska komma tillbaka, om han nu ska komma tillbaka som de judiska skriftlärde tror, i ändens tid. Ja, han ska komma tillbaka i ändens tid, men det är alltså vid Jesu återkomst, för då är det ju ändens tid i bokstavlig mening. Vi har ju det framför oss. Jesu återkomst ska förebådas av att Elias kommer. Men när det gällde hans första ankomst här, så att säga, då uppträdde ju Jesus, kan man säga, under täckmantel på något sätt. Han kommer ju inte som människosonen på himmelen och upprättar sitt rike på det sättet som det talas om ska ske vid domens dag och himlen och helvetet och allt det där. Utan här sker någon sorts preliminärt inbrytande. Och på samma sätt skulle man då förstå Johannes döparen, att han är Elias. Han kommer i Elias ande och kraft. Han är så att säga symboliskt, bildligt talat, en Elias som kommer. Så att Johannes döparen och Jesus, de förebådar det som ska ske i yttersta tiden, nämligen att den riktige Elias och Messias som Herren kommer upprätta sitt rike. Det är det som ska ske vid ändens tid. Men vi har också sagt att redan när evangeliet förkunnas, så är det ju en sorts ändens tid. För det är två olika tids Ioner som överlappar varandra. Jesus kommer ju med himmelriket, så i den meningen så bryter ändens tid in redan nu. Och därför är det aldrig fel om man så är kristen på 100-talet eller 300-talet eller 1500-talet eller 2000-talet att säga att vi lever i ändens tid och att Jesus kommer snart. Det är så att säga alltid rätt att säga så. För han kommer genom evangeliets ord. Och han kommer också bokstavligt, men när det sker, det vet vi inte. Som vi ska se sen när vi kommer till avskedstalet, och Jesus själv säger att ingen vet exakt när han kommer. Det som jag vill lyfta fram när jag ifrågasatte det här som Jesus ändå säger, det var det att inte någonstans i skriften så stöter vi på den uppgiften eller läran att Johannes döparen skulle vara Elia inkarnerad. Vet, när vi talar om Gud och om Guds son och om Messias, då säger vi att han har inkarnerats. Han har blivit människa, han har tagit gestalt ibland oss. Han var Gud, så han var inte människa innan han blev människa, men han fanns ju till. Och sedan så kommer han i Jesus Kristus och inkarneras. Han är gudomen till 100% som tar gestalt i en mänsklig gestalt. Det är så vi förstår det. På det sättet uppenbarar sig inte Elia i Johannes döparen. Den läran har vi aldrig. Utan han uppenbarar sig i sådana fall på ett billigt sätt. Han kommer i Elias ande och kraft. Om du tittar i det 17 kapitlet, Matteus 17, så ska vi se på de andra. Förresten, innan vi går dit, alltså 11 kapitlet, vers 13 och 14 står det här som vi nu talar om. Eller vers 14 då. Och om ni vill ta emot det, säger Jesus, han är den Elia som skulle komma. Frågetecken. Det beror lite grann på hur vi uppfattar det här nu, eller hur? Titta sen i 17 kapitlet. I 17 kapitlet, vers 10. Lärjungarna frågade Jesus, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Då svarar Jesus, Elia skall komma. Som om det låg i framtiden. Men här finns också en dubbelhet. Därför att han säger inte bara att Elia skall komma och återupprätta allt. Utan han säger också i vers 12. Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom. Så ni ser att det finns en dubbeltydighet där. Men det jag ville lyfta fram nu var att han skall komma och återupprätta allt. Alltså det framtida perspektivet. Titta också i 27 kapitlet. Så ser ni hur levande den tron i alla fall var. I 27 kapitlet, den är Jesus korsfäst och dör. Vers 46. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, Eli betyder min Gud. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. Och i vers 49, de andra sa, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Så de hade inte uppfattat att Johannes Döparen skulle vara Elia, så att säga, den där bokstavliga meningen. Eller om de inte hade fattat någonting, det vet jag inte. Men ni ser att förväntan finns här i alla fall, att Elia ska komma. Om du tittar i Johannes evangeliets första kapitel. Nu är vi ju utanför Matteus i och för sig. Johannes evangeliet skrevs långt senare, långt efter Matteus evangeliet. Man tror att Johannes evangeliet är skrivet kanske till och med så långt upp som vid år 100. Eller låt säga mellan 90 och 100 i alla fall. Så mycket är man ganska säker på. Och att det är skrivet av den andra aposteln, alltså Johannes aposteln. Han blev nämligen mycket gammal, berättas det. Men där i första kapitlet, den här frågan måste ju ha funnits kvar, menar jag, under 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet. Så ligger det här i luften, för judarna kan inte begripa det. Och de kristna kanske också svävar på målet, för de ser den här dubbeltydigheten, vad vet jag. Men i Johannes evangeliets första kapitel, vers från 19 och så vidare, så står det att judarna sände präster och leviter från Jerusalem till Johannes döparen för att fråga honom vem han är. Och då så står det i slutet på vers 20 att Johannes döparen bekände: jag är inte Messias. Då frågar de honom: vem är du då? Är du Elia? Han svarade: nej, det är jag inte. Och då är han ju inte i den meningen att den yttersta tiden, att Jesu återkomst nu står för dörren. Titta i Lukas evangeliet också. Kapitel 1. Det är skrivet någon gång mitt emellan Matteus och Johannes evangeliet. Lukas 1. Första kapitlet alltså. Det här är ett profetiska ord som handlar om Johannes döparens födelse och Messias födelse. Och från vers 13 börjar ängeln tala till Zacharias om att hans hustru Elisabet ska föda Johannes döparen. Han ska bli stor inför Herren i vers 15. Han ska vara uppfylld av helig ande. Och vers 17 står det: han ska gå framför Herren i Elias ande och kraft. Så står det. För att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga. Och det är alltså det som jag har gjort mig till tolk för då. Att Johannes döparen går framför Jesus i Elias ande och kraft. Elias räknas ju som tillsammans som portalgestalten för profeterna. På samma sätt som Moses räknas som portalgestalten för lagen, för Moseböckerna. Så Moses och Elia är de två frontfigurerna i de gamla skrifterna. Och därför så är det inte någon tillfällighet att man tänkte sig att ordet i Zakaria 12 vill jag minnas om de två vittnena. Det är just Moses och Elia. Och när du kommer till Matteus evangeliets 17 kapitel, som handlar om förklaringsberget, när Jesus är där uppe med Petrus, Jakob och Johannes, och de nickar till där, men plötsligt så vaknar de och så ser de, eller plötsligt så ser de Moses och Elia på varsin sida om Jesus. Det är alltså lagen och profeterna och evangeliet. Det är liksom de tre där. De kommer sedan igen i Uppenbarelsebokens 11 kapitel, vers 3 och 6. Jag tror jag ska bara slå upp det och visa på vad som står där. I Johannes Uppenbarelseboken kapitel 3, eller förlåt 11, så handlar det om de två vittnena. Och där återfinner vi då tanken på Elia. För Elia är då, de där två vittnena som det berättas om i Hosakaria, det är alltså Moses och Elia. Och i vers 3, jag ska befalla mina två vittnen till att profetera och så vidare. Och så kommer du längre ner i vers 6. De har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar de profeterar. Det var ju det som Elia bland annat var känd för. Han hade ju genom sin bön tillslutit himlen. Och han hade genom sin bön öppnat upp så att det började regna igen efter 3 år. Det är en sån där, ett ord om Elia som hänger med. Så det här talar för att det är Elia som åsyftas. Eller som det står längre ner i versen. De har makt att förvandla vatten till blod. Alltså precis det som Moses gjorde när han stod inför farao. Och förmedlade de här plågorna över Egypten. Så det verkar ju vara som så att de kristna här, de första kristna, tänker sig att i ändens tid, då ska Elia komma så att säga i bokstavlig mening. Och tillsammans med människosonen då på himmelens skyar. Det är ganska... otydligt får man väl säga på ett sätt, eftersom det inte står bara rakt ut precis hur det kommer att bli. Men det gäller ju mycket när det handlar om det profetiska skeendet och när man ser in i framtiden och när man får del av Guds mysterier. Det kan man ju säga om mycket egentligen av evangeliet, att det blir, det måste ses genom tron, som vi ska se här längre fram. Jag tror att vi lämnar det där i och med det. Och så går vi tillbaka då till Matteus evangeliet. Om ni tyckte det här var lite svårt, jag hoppas att ni inte tyckte det utan att ni förstår det här nu. Jag tror att ni förstår det nu. Så ska vi nu ta oss an en riktig svårighet. En del menar att det här är det svåraste som finns i hela Nya testamentet. Och det säger ju inte lite. Men svårt blir det ju om man har tanken att man ska så att säga kunna begripa allt. Då blir det ju svårt. För det finns faktiskt saker och ting i skriften som vi inte begriper. Och det gäller naturligtvis Guds allråd, Guds vishet. Men det kan också gälla det vi ska titta på nu. Vers 11 och 12. Eller backar alltså lite. Eller vers 12 är det egentligen. Det står så här. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det. Så står det i folkbibeln som jag har. Och så står det hos Gerts. Och så står det inte alls i Bibel 2000. I Bibel 2000 så står det. Nu tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Jag ska villigt erkänna att jag har suttit med det här kors och tvärs. Jag tror jag kan räkna i timmar bara de här två meningarna. Och det som gör att det är svårigheter, det är nämligen så. Vi kan ta ett led, det är två led. Vi kan ta ett led i taget. Det första ledet här. Där folkbibeln säger himmelriket är utsatt för våld. Där säger Bibel 2000, himmelriket tränger sig fram, underförstått med våld. Och det är ju viss skillnad. Och då är det som så att i den grekiska texten så används här en verbform, en tempusform som inte finns i svenskan. Det heter medium passivum. Och medium, det betyder att, om vi säger att jag tränger mig fram med våld åt det hållet, eller våld tränger sig fram emot mig. Det är ju medium, det är ju medlet. Alltså det går åt båda hållen så att säga. Det framgår inte utav tempusformen åt vilket håll det går. Det kan gå åt båda hållen, det är rätt både och. Jag vet att på samma sätt, fast där är det inte så svårt att översätta det, men samma verbform används på, måste man ha med när man ska förstå det här med att ge och ta emot. Det är egentligen samma sak, va? Därför att ge någonting, då ger man ju, då får du så att säga en väg från mig till dig. Jag ger någonting till dig. Men på samma väg så tar jag också emot ifrån dig. Det går i båda riktningarna. Och i den här verbformen så kan man inte avgöra om det är jag som ger till dig eller om det är du som ger till mig. Och därför så måste man fråga sig, är det himmelriket som tränger sig fram med våld? Eller är det våldsmän som tränger sig på himmelriket? Och det går alltså inte att avgöra genom att bara titta på texten. Dessutom är det inte bara medium, utan det är medium passivum, vilket krånglar till det ytterligare. Och det andra ledet är på samma sätt. Men hur ska vi då förstå det här, och varför har man då översatt på olika sätt? Och när det gäller folkbibeln och Gerts, då resonerar de så här. De skriver så här alltså: himmelriket är utsatt för våld. Du vet, det tionde kapitlet har ju handlat om motstånd och om förföljelser. Sammanhanget är det att Johannes Döparen har kastats i fängelse. Himmelriket är alltså utsatt för våld. Och det är vad Jesus talar om här. Eller så är det inte det han talar om. Det kan ju också vara så att Jesus Kristus, han predikar och människor lyssnar och ordet sprider sig. Alltså att himmelriket tränger sig fram, som det står. Och läser du kommentarerna så ser man ju att båda varianterna är möjliga. I kommentaren som jag har läst, som jag framförallt har brukat och som ansluter sig snarast till 1917 och Bibel 2000, där det står att himmelriket tränger sig fram. Där har man det argumentet att det är den enklaste förståelsen. Det är ju en sån där regel som man ska ha som översättare, som bibeltolkare, att man ska inte krångla till det i onödan, utan man ska ta den enklaste förståelsen. Och den enklaste förståelsen, där man inte behöver reflektera, det är att man helt enkelt översätter att himmelriket tränger sig fram, att himmelriket breder ut sig över världen. Men vi ska titta på det andra ledet. Det andra ledet säger då: våldsmän förtrycker det. Det är ju i enlighet med det första ledet. Nu har jag fortfarande folkbibeln framför mig. Alltså, himmelriket utsätts för våld. Och våldsmän, motståndsmän, tränger sig på och förstör. Och de våldsmän som åsyftas här är förmodligen zeloterna. Det fanns ju de militanta grupperna vid den här tiden som inte drog sig för att använda våld för att upprätta ett politiskt Israel. På samma sätt som det finns människor som tänker så idag, så fanns det på den tiden. Problemet är då bara, menar Jesus och menar de här översättarna, att när zeloterna och andra tränger sig på och försöker med våld upprätta Guds rike, så det de egentligen åstadkommer, det är ju bara att de driver Jesus på flykten och att de förstör alltihop. De vill göra det rätta, men det blir helt fel. Och därför så kallas de för våldsmän här. Himmelriket utsätts för våld och våldsmän förtrycker det. Men det där med att våldsmän förtrycker det, det kan ju också då översättas på ett annat sätt, nämligen så här: himmelriket tränger fram, men våldsmän försöker rycka till sig riket. Alltså inte bara att de är motståndare, utan de försöker rycka till sig det hela. Och då är det mera positivt laddat. Och då kanske det inte ens är zeloter eller krigare eller konstiga extrema grupper, utan det kan vara vanligt folk som Jesus här talar om. Att människor är så ivriga att få del av Guds rike så att man rycker det till sig. och man använder våld i bildlig mening. Den tolkningen kan man hitta hos någon av kyrkofäderna. Nämligen hos en kyrkofader som heter Clemens av Alexandria och som levde i slutet på 100-talet, 188-213 efter Kristus. Han menade att människor var så ivriga på den här tiden att få del av Guds rike. Jag tänkte, finns det något annat bibelställe som där det finns samma tankar? Jag kunde inte komma på något annat sånt bibelställe där det står att människor, ja, det skulle vara då att man tränger sig fram till Jesus för att man vill röra vid honom. Det kan ju vara det närmaste man kan komma, tror jag. Men det är ju inte någon allmän tanke att det var på det sättet. Men däremot kan man tänka på en psalm i psalmboken. Det står nämligen så här i psalmen 265. Jag tror jag ska slå upp den här. I psalmboken. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång och vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga, ja, tränga sig fram. Annars är himlen förlorad. Ni känner igen den, va? Det är egentligen den tolkningen som den här kyrkofadern har. Sen om den egentligen är tillämpbar på det här stället, ja, det får vi lämna öppet. Så oavsett om ni har folkbibeln eller om ni har Bibel 2000 eller någon annan bibelöversättning, så ser ni att det finns, man kan, dessutom, det är ju inte bara så att man översätter som folkbibeln eller som Bibel 2000. Eftersom det är två olika led så blir det många olika kombinationer som är möjliga också. Man skulle kunna översätta det så här till exempel. Som jag skulle kunna tycka eller tänka låg nära till hans. Nämligen att himmelriket tränger fram, men våldsmän förtrycker det. Alltså motståndet uppstår. Så kan man översätta det. Jag gjorde som så att Gerts har ju skrivit en kommentar, eller man kan säga en lekmannakommentar, för den är inte full med noter och hänvisningar och så, utan den bara kommenterar det här bibelstället bland annat. Och då så skriver han att Jesus förmodligen uttryckt sig så här, eller Matteus har skrivit så här medvetet. Den här dubbelheten ska finnas här. Ungefär som om det var menat att det skulle vara en gåta. För det kan ju finnas andra sådana bibelställen, inte minst när Jesus talar. Så framställer han saker och ting i liknelser som vi ska se när vi kommer till 13 kapitlet. Och en del liknelser är inte bara liknelser, utan de är gåtor helt enkelt. Kända gåtor från den tiden. Och att det här skulle kunna ha ett sådant inslag. En annan förklaring till att den här dubbelheten kan finnas kvar, det är ju den som jag antydde förut, att inte allt ska vi förstå i skriften. Utan det är tron som öppnar upp och som ger oss förståelse utav hurudan Gud är. Det ska vi komma tillbaka till här alldeles strax. Då så tror jag vi lämnar det där, och så har vi då kommit till verserna 16-19. Vad ska jag likna detta släkte vid, säger Jesus. De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och då säger man han är besatt. Och människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Det här är första gången i Matteus som det sägs så tydligt att människor i allmänhet, för det står ju detta släkte, inte utan vidare tog emot Jesus. Vi ser ju många som kommer till tro, men här sägs det uttryckligen att det var många som inte hörsammade eller inte tog emot det som Jesus predikade och undervisade om. Och när Jesus här använder uttrycket detta släkte, så får man nog säga att det är ganska laddat begrepp. För det talas om detta släkte på lite olika ställen i skriften. Till exempel de ohörsamma på Noas tid, alltså då innan syndafloden kom, så talar man om detta släkte som skulle gå under med syndafloden. Eller det talas om Israels barn när de knorrade i Egypten under ökenvandringen. Detta släkte som inte vill tro. Detta släkte som inte vill gå Guds vägar. Det är som en sorts generalisering över allihop. Det är det uttrycket Jesus använder här nu. Ni kan också titta hur det kommer igen i 12 kapitlet, vers 39, där Jesus säger: ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas. Och likaså är det 17 kapitlet, vers 17. Jesus svarade: du fördärvade släkte som inte vill tro. Och slutligen är 23 kapitlet, vers 36. Amen säger jag er, allt detta ska komma över det här släktet. Så att det är otrons släkte. Det är begreppet som Jesus här använder mot alla de här som inte vill ha med honom att göra och som visar bort honom. De ohörsamma. Men Herren går ett steg längre, skulle jag vilja påstå, än att bara generalisera dem och kalla det för det här ohörsamma släktet. Han liknar det här släktet med små barn. Med små barn, omyndiga barn som inte kan komma överens när de leker. Ungar som sitter och slåss i sandlådan. Ungar som alltid försöker rättfärdiga sig själva genom att skylla på andra. Det var han, det var hon. Medan det i själva verket bara handlar om att dölja sin egen obotfärdighet. Vi vill inte. Johannes döparen, han åt inte och han drack inte. Han var sket ut i fingerspetsarna. Ja, då var det fel. Jesus, han kommer och äter och dricker och festar med Matteus. Ja, då var det som var fel. Men vad var felet? Och deras egen obotfärdighet. De vill inte ha med Jesus att göra. Och det blir ju alldeles tydligt när det står i slutet på vers 18. Man säger han är besatt, eller som det står om man översätter ordagrant ifrån grekiskan, han har en demon. Jesus har en demon. Han är besatt. Du kan se också, jag tror vi hade det uttrycket i 9 kapitlet första gången, vers 34. Fariseerna sa där: det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna. Och ni vet, den anklagelsen var ju så allvarlig eftersom den var förenad med dödsstraff. Kanske var det därför man sa så som man sa. 12 kapitlet, vers 24. När fariseerna hörde och sa dem: det är bara med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som man driver ut de onda andarna. Alltså grava anklagelser emot Jesus. Varför är de så grava? Varför är de så grova? Varför skjuter de så skarpt på Jesus? Ja, Jesus säger ju det. Det är för att dölja sin egen obotfärdighet. Det är deras egna hjärtans hårdhet som kommer till uttryck. Det kanske inte åhörarna runt omkring tänkte så, men Jesus säger det. Och sen är det då det här som jag sa då, men visheten har fått rätt av sina barn. Det står då i Bibel 2000, och i de faktiskt får jag säga då, alltså de här olika källorna, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus och så vidare, de måste ju vägas emot varandra. Om det skulle vara så som det är i det här fallet, att de avviker, så det står barn på ena stället och gärningar på andra stället, då måste man ju försöka som forskare och översättare väga vilket som verkar mest troligt och använda det. Ett val som man måste göra. Därför är varje översättning just en översättning eller en tolkning, kan man säga, i en utsträckning. Gärningarna, då betyder alltså med visheten har fått rätt av sina gärningar. Jag kanske ska säga det förresten, att visheten som det talas om då i Syraks bok och Vishetens bok, och som var ett begrepp på den här tiden. Man talade om visheten. Visheten är ju ingen mindre än Gud själv. Gud själv är personifierad, så att säga, i visheten. Och det grekiska ordet logos användes också. Och det använder, när vi kommer till Johannestexterna och så talar inte Johannes om visheten, om Sofia, för Sofia är vishet på grekiska. Utan han använder ett synonymt ord, logos, som betyder ordet. Ordet vart kött. Ordet tog sin boning ibland oss. Men det är två stycken olika parallella ord, kan man säga. Så visheten här är Jesus. Visheten har fått rätt av sina barn, står det här, ton teknon i grekiskan. Det betyder då att hans barn, hans lärjungar, eller för all del de små, de tror på honom. De ger honom rätt. Och skulle man ta den andra översättningen, att visheten har fått rätt av sina gärningar, då är det alltså detta som står här i början utav 11 kapitlet. Blinda får sin syn, döva hör. Och de messianska gärningarna som sker, de gärningarna vittnar om att han har rätt. Så det har ju inte någon, det gör ju inte någon större skillnad i sak om det står på det ena eller andra sättet. Poängen är densamma. Barnen eller gärningarna vittnar om att Jesus har rätt. Hade det stått gärningar, som det nu inte gör i Bibel 2000, då kunde man se också hur det hela det här avsnittet är avgränsat. För att i 11 kapitlet, andra versen, där står det: Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Kristi gärningar, det är ju Messias. Kristus är ju Messias, Guds sonen. Hans gärningar, det börjar där i andra kapitlet. Och så slutar det med vers 19, att hans gärningar har gett visheten, har gett Kristus rätt. Så det är ett avgränsat avsnitt på så sätt. Då så har vi kommit så långt då. Och nu kommer vi till V-ropen, som är någon sorts uppföljning av det här avsnittet. Alltså verserna 20 till och med 24. Och det är väl ungefär vad vi kanske kan hinna med. Vers 25 till och med 30, avslutningen på det här kapitlet, är fenomenal. Men det tror jag tyvärr inte vi hinner med, så det får vi ta nästa tisdag. Men låt oss se på det här med V-ropen. Jag läser: sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida. Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyros och Sidon, ja, då skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, för Tyros och Sidon ska det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du, Kapernaum, ska du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, då skulle Sodom ha stått ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det på domens dag vara lindrigare än för dig. Alltså, som ni ser där, när han börjar, eller i 20 versen, så står det att han hade gjort många kraftgärningar, och nu förebrår han dem genom de här V-ropen för att de inte hade omvänt sig. Alltså, som vi sa, en fortsättning på, eller en konsekvens av det som har sagts innan. De ville ha mirakler. De ville ha undren. De hade inget emot att blinda fick sin syn. De hade inget emot att döva hörde, men de ville inte omvända sig. Man ville inte ha med Jesu person att göra. Och där ligger hemskheten, om jag säger så. Och vi har ju tidigare talat om det, vi har sagt så här att där evangeliet går fram, där Jesus går fram, där evangeliet blir mottaget, där blir det ju en befrielse av människor. De som ingenting är får ju värde, de blir ju värdiga att följa honom, de blir värdiggjorda, har vi talat om. De får del av Kristi rättfärdighet, syndernas förlåtelse och Kristi rättfärdighet. Det blir en upprättelse, det blir ett helande, det blir ett återställande av skapelsen. Men baksidan är ju att där det inte sker, ja, det sker ju motsatsen. När Gudsriket kommer, när ändens tid kommer in ibland oss och upprättas, så blir det per automatik också områden, människor som inte tar emot och som hamnar utanför, och därmed så går ju domen. Det har vi talat om tidigare, och det är det som vi får ett uttryck för i det här avsnittet. När han jämför de här städerna där han har verkat nu under en längre tid, med Tyros och Sidon och Sodom, så jämför han det alltså med städer som på den här tiden var välkända för sin ogudaktighet. Städer som profeten hade profeterat domar över, därför att man hade levt på ett sånt felaktigt sätt och gudsfrånvänt sätt. Jag har skrivit upp här ett antal såna bibelställen här, men jag vet inte, det kanske inte ska slå upp det. Jag kan läsa upp det, så kan vi slå upp något. Jesaja 23, vers 1 till och med 8. Där har du en sån domsprofetia över Tyros. Hesekiel 26, det kanske vi skulle kunna slå upp. Därför att Hesekiel 26 till och med 28, där är alltså nästan tre hela kapitel med bara domsord över de här två städerna, Tyros och Sidon. Det är det Jesus knyter an till. Det står till exempel i Hesekiel 26. Ja, redan i rubriken då, profetia mot Tyros. Ja, vi kan ju inte läsa allt det här, men här kommer ju domsorden, och hela 26 kapitlet och hela 27 kapitlet också. Och en bra bit in i 28 kapitlet fortsätter, det är en lång domsprofetia. Och när man kommer ner i 28 kapitlet, den 20 versen, så är det Sidon då som är det andra exemplet. Vi kan bläddra vidare från Hesekiel till Joel, som kommer inte så långt längre, så långt fram sen. Efter Daniel och Hosea kommer Joel. Joel kapitel 3, som också handlar om den yttersta tiden. Det är också en poäng i sammanhanget, att när Jesus uttalar de här domsorden, så är det ju profetier om ändens tid. Det vill säga, ändens tid är här nu. Joel kapitel 3, vers 4. Och du, Tyros, och du, Sidon, och ni, Filistiens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni vedergälla mig för något? Om ni vill hämnas på mig, ska jag snabbt och med hast låta er hämnd vända tillbaka över era egna huvuden, eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld och så vidare. Det är ju hemska, de här domsorden. Joel, sen det kommer Amos, det finns också i första kapitlet, vers 9, en profetia om Tyros. För tre överträdelser av Tyros, ja fyra, skall jag inte ta tillbaka mitt beslut. De har ju överlämnat allt folket som fångar åt Edom utan att tänka på sitt brödraförbund. Jag ska sända en eld mot Tyros murar, och den ska förtära dess palats. Och så här fortsätter det på flera olika andra ställen. Zakaria 9, vi behöver inte slå upp det, men där finns det också, vers 2 till och med 4. Och när det gäller Sodom, så känner ni berättelserna om Sodom och Gomorra i första Mosebok 18. och 19. Men de här städerna nu då, Korasin, Betsaida och Kapernaum, ja, de jämställs nu med de här. Och inte bara jämställs, utan Jesus säger att ödet för dem är ju ännu värre. Därför att här är det ju Guds egen son som har gått genom de här städerna. Och här är det ju Guds uträckta hand som har varit verksam. Här är det Guds kärlek som har sprängt gränser så att han själv har suttit och ätit med publikaner och syndare. Och vi kan ju bara tänka oss hur mycket man skulle kunna räkna upp av Guds kärleksrika och barmhärtiga gärningar när det gäller de här städerna. Och så kommer det då till en gräns där de står inte ut med så mycket evangelium. De står inte ut med så mycket barmhärtighet. Utan obotfärdigheten ska till varje pris döljas, och vi ska inte omvända oss, och vi vet bäst, säger de skriftlärda och fariseerna och kanske andra också. Och då går man, dömer sig själv om man säger så. Man ställer sig själv utanför evangeliet på det sättet. Sen finns det här i Matteus, jag ska kommentera det också. Man behöver inte göra det värre än vad det är, höll jag på att säga. Men i vers 23 så står det, i alla fall i folkbibeln, nej, ner i helvetet ska du fara. Jag tycker det är en liten olycklig översättning, det här med helvetet. Jag vet inte hur det står i Bibel 2000. Dödsriket är naturligtvis den riktiga översättningen. Därför att föreställningen var ju, i gamla testamentet, så heter dödsriket Sheol. Och Sheol är platsen för de döda. Det är i Sheol, i dödsriket, de döda, det är dit alla döda kommer, både goda och onda så att säga. När vi dör så kommer vi till dödsriket. Och Sheol tänker man sig som någon sorts skuggtillvaro, eller att man ligger där i någon djup sömn och väntar så att säga på uppståndelsens morgon. Vi har ju de tankarna när vi begraver också. Vi viger till sömn, till vila, tills uppståndelsens morgon. På grekiska heter det Hades. Och det är det som står här, Hades. Det är motsvarigheten från den grekiska mytologin. Men att översätta med helvetet. Men några gånger så talar ju Jesus om Gehenna, sopstationen, och där talar han om att det ska brinna, för det brann ju på sopstationen. Om det hade stått Gehenna hade det varit mer lämpligt att översätta det med helvetet. Men jag tror inte att det är det som åsyftas här. Och sen är det väl kanske är det också att ordet helvetet, det för ju tankarna inte till sopstationen i Gehenna, utan den för ju tankarna till medeltiden och till Dantes Inferno och sådana föreställningar som ju inte finns i Bibeln. Möjligtvis kan man säga att de har kommit ifrån Bibeln, men det är de associationerna vi får, och det var nog kanske inte riktigt tänkt så när Jesus uttalade de här orden, även om jag därmed inte har sagt att det inte skulle finnas en dubbel utgång. Men det är en annan historia. Nu talar vi bara om hur man översätter det här ordet. Jag sa att man behöver inte göra det värre än vad det är. Det är väl illa nog ändå. Jag tror vi får sluta där, för att tiden har gått ifrån oss. Och vi får avsluta det här och sammanfatta det här som början på nästa tisdag.
Du har fått lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Matteus evangeliet som vi är bibelförklaring över. Du hörde del 31, och vill du höra det i Värnamo kyrka så kan du gå dit på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi då på måndagar här i närradion klockan 19. Härefter så kommer det sändning från Radio MF, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst ifrån Missionskyrkan. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlingsnärradio programmet sändes. Hej då!